Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
God middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Hej, kom igen då! Vi är uppe! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran ger mig en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, ingen pappas precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran ger mig
er. Över att ha hjälpt till.
Du, bakom oss. Ja, vi kan vända oss om, då är det framför oss. Inloppet, Stockholms inlopp har
det
här ju.
Ja, det är fint.
Solen ligger på över vattnet, lapar i sig av denna vårsol som har varit så efterlängtad. Stockholm ler, man går runt, människor är vackra i den här stan.
Ja, vad mycket folk var det. Jag tänkte inte så. Jag dömer inte folk efter utseende, så att säga.
Okej. Jag tänker så här, Marcus. Vi ska gå in här på Zoom Friskana.
Ja, vad kul.
En av Stockholms österkrogar. Mm. Där borta i inloppet, där sjunker Vasa.
Ja.
Då sägs det att en styrman överlevde, simma i land, gick in här på Zoom Friskana och beställde någonting. Vet du vad han beställde?
Ja, öl.
Ja, stor stark. Ja. Zoom Friskana. Då undrar du såklart, varför heter många tyska krogar Zoom? Att de heter ett Zoom.
Ja.
Zoom Friskana, ett Zoom någonting. Och då är prepositionen till eller ibland vid.
Mm.
Så det kan betyda ungefär vid friska. Så till exempel att om du har en krog som ligger precis i Skeppsholmen, skulle jag kunna hitta Zoom Skeppsholmen, vid Skeppsholmen och sådär. Så gör de ofta tyskarna. Och vi befinner oss nu då i den tyska delen av Gamla stan.
Mm.
Där är ju på 1300-1400-talet Hansan var ju halva befolkningen i Stockholm tysk.
Mm.
Ja, Mecklenburgare och sånt edande. Så varför vi borde ha en guidepodd.
Ja, precis. Historiska vandringar. Häng med här så berättar vi lite vad vi har kommit över genom åren.
En sak till, Marcus, innan vi går in på Zoom Friskalen. Vet du vad de har här inne?
Ja.
Lyssna på detta nu.
Mjöd.
Ja, de har självrunnet öl.
Är det gott?
Men hur tycker du inte att det låter gott?
Jo.
Självrunnet öl.
Vad är den andra ölen då? Den har inte runnit själv med
den. Nej, den här rinner av sin egen kroppstyngd. Hur man säger. Alltså, den är på fatet, så bara öppnar det så rinner den ut. Den har inget sånt att du trycker. Ja, okay, inget driv eller något sånt.
Ja, så måste vi ha.
Det låter som att klappa upp någon mun när man ska ha i sig. Man bara går fram och lägger ansiktet mot ölen så kommer. Nu går vi in, för vi måste veta så man ska.
Okej.
Jag kommer. Självrunnen öl.
Ja, gott. Och den ser inte dum ut heller. Kolla den här sista, den mörka den han tar in.
Jävlar.
Bra drag här inne på Zoom-friskan.
Ja, fy fasen vad det är bäljas här. Det är ingen som har ramlat in heller av en slump, utan man har gått målmedvetet hit.
Ska vi läsa lite från menyn? Sånt kan vara trevligt. Oj, oj, oj. SOS. Ljummen gubbröra. Janssons frestelse. Böckling med äggröra på kavring. Toast Pelle Jansson. Tartar. Smörbakad skrejtorskrygg. Kalvlever. Konfiterade anklår. Wienerschnitzel. Bratwurst. Pepparstek. Komplett meny.
Jag blir hungrig nu. Vi hinner inte äta.
Ja, vi gör inte det. Eller? Vad är det vi ska göra idag då, Marcus?
Ja, vi har ju fått ett tips.
Ja, vår tipstelefon.
Vi har ju en tipstelefon. Vi kan ta numret i slutet på avsnittet kanske.
Ja.
Efterlys gamla nummer vi har tagit över.
Precis.
Och tipset, tipsaren då, som vill vara anonym, har sagt att Radiosporten har en reunion kväll i kväll för de som jobbade på Radiosporten i Stockholm redaktionellt på 80-talet. Vi har fått en adress dit vi ska bege oss. Vi har fått ett kodord till och med som man måste ange för att komma in innanför portarna på stället. Jag har också kommit över gästlistan.
Åh jävlar. Första frågan är, som ändå infinner sig, är ju jobbat redaktionellt i Stockholm under 80-talet. Då känner de att det var en särskild tid kanske.
Ja, det var det väl. Det var väl både, ska jag säga, det var ju både några äldre herrar så att säga. Några giganter som var kvar, och sen så hade det börjat komma lite ynglingar in på redaktionen.
Ja.
Typ Jakob Hård, Lasse Granqvist och sådär. Så att det är väl en fin liten skärningspunkt där.
Ja, och gamla gänget då är Strömmer och Bosse Gensel.
Bosse Gensel, Tom Engsten, Stogge såklart. Och det var kanske de bästa radiosportenåren. Och det är ju subjektivt såklart att tycka det kanske. Men de fick ju också Stora journalistpriset 2 gånger på 80-talet.
Alltså redaktionen får det då?
Ja, 1980 fick Åke Strömmer för sina referat i Moskva, OS och i Lake Placid 1980.
Man har en liten chans, men det går inte. 41, 57, 64. Ja,
det tror jag någon.
53, 54, 55, 56, 57 57 och 63, han vinner!
Med en hundradel.
41, 57, 63, Thomas Wassberg vinner med en hundradel sekund!
Fan, kunde man få det för ett referat?
Ja, ska jag läsa motiveringen?
Ja, jättegärna.
För hans mästerliga direktreferat präglade av inlevelse, kunskap, humor och journalistisk berättarkonst, bland annat från OS i Lake Placid. Sen 1984 så fick alltså hela Radiosportens redaktion Stora journalistpriset för dess lysande insatser under olympiaåret 1984, då redaktionen med iver och imponerande professionalism förmedlat ögonblickets triumfer och nederlag från sportens arenor. Jag tror det var första gången en priset delades ut till en redaktion. Alltså. Så att, jag tycker att man har fog för att säga att Radiosporten var som bäst på 80-talet.
Något i hästväg.
Ja.
Okej. Okay. Ska vi ta gästlistan då?
Ja, vi kan ta några stycken. Jag har...
Ulf Elving, kommer han?
Ulf Elving kommer inte. Jag är uppbokad på annat idag. Enligt Björn Faglind, som är sammankallande, så har Ulf Elving ringt varje dag och frågat om det verkligen blir av. Om det är så att de kanske eventuellt har flyttat det till nästa helg. Så här, han jämmer sig något oerhört att han missar det.
Kan det vara något dop eller något, något barnbarn och sånt?
Ja, eller jobbar han. Vet, Ulf Elving är ju 80, men jobbar sten. Han jobbar hårdare än vi.
Vad gör han då?
Nej, lite intervjuer och lite företagsgig säkert. Kanske lite så här konferensjobb.
Kul om Ulf Elving nu ringer in och men kommer in ett anonymt bombhot till platsen vi ska till idag. Så vet jag att det är Ulf Elving då som vill i akt och mening skjuta upp då den här reunion-middagen.
Ja, eller så är det Stogge bara.
Ja, Stogge. Tror du, kommer Stogge?
Stogge kommer.
Han hatar ju alla på radiosporten.
Ja, ja, vi får fråga honom.
Han är så fruktansvärt stridbar.
Finns någon där som han inte hatar?
Ja, det får vi fråga honom. Okej, inte Elving. Vilka kommer, ska vi börja med vilka som inte? Nej, vad tråkigt, vi börjar med vilka som kommer istället.
Ja, ta några stycken här. Peppe Eng.
Peter Eng.
Stogge, Dagge.
Stogge och Dagge, ja.
Roger Burman kommer, Björn Fagerlind. Ove Eriksson kommer. kommenterade skridsko på 80-talet.
Ja, ja visst, och brottning har ju kommenterat mycket också. Strogge och, eller vad säger jag nu, Dagge och Burman har vi intervjuat så jävla många gånger. Vi får inte fasta med dem. Vi har ju ett fönster, det kan vi säga. Vi har ju ett fönster på
en timme.
Ja, 45 minuter tror jag egentligen. Då vi har möjlighet att göra intervjuer. Får ju inte fasta med Dagge och Burman. Hur mycket vi än tycker om dem, men vi har ju pratat med dem. Så det är viktigt. Fäkta bort Dagge på något. Låsa in honom på toaletten. Sätta så en stor planka så upp mot handtaget när han är där inne.
Lasse Kink kommer.
Kinken,
Lasse Granqvist sägs ha tackat nej till att kommentera den första SM-finalen i ishockey som spelas just i detta nu. Eftersom han så gärna vill gå på den här tillställningen.
Det är så, det är där det är.
Robban Pärlskog kommer. Vresi.
Oh.
Jag blev så himla glad när jag hörde ett namn. Kenneth Range. Han kommer.
Många får pengar, men inte särskilt mycket. Det är huvuddragen när årets första V75 har travats fram på Färjestads travbana denna söndag eftermiddag den 1 i januari 2001.
Liten skäggig mustaschprydd man brukade ha keps.
Okay.
Kommenterade basket, dambasket, och körde sportextra, gjorde även lite boxning och så. Skulle kunna vara så här på en boxningslandskamp i Stadshallen mellan Sverige och Turkiet. Kenneth Range. Jag har pratat med honom flera gånger.
Jag låter ju nästan yrkeskriminell på namnet. Fast sitter inte han inne? Jo, han gör ju 12 år för väpnad tråd.
Striptease nere i Norrköping ska få Kenneth Range. Blas Borgnäs, Thomas Beske. Jakob Hård kommer. Bengt Skött tror jag kommer. Silla Bänke kommer. Hon är ju, det är ju själva gräddan på Sveriges Radio. Hon är väl högsta chefen, vd. Gjorde sin praktik på Öresporten som 21-åring på 80-talet. Hon kommer.
Ja, fan, det, ja, där har man ändå några frågor.
Ja.
Det var att komma in som 21-årig ung kvinna där på den. Mötas av den. Testosteron.
Vi ska bara hitta ett sätt att linda in den frågan på. Så att det inte går rakt.
Linda in den frågan, ja. Precis.
Hur var det?
Ja.
Att...
Vi kommer inte ha tid att linda in den frågan här. Vi måste ta den direkt. Vi får bära eller brista.
Pelle Josefsson kommer. Han var ju chef i många herrans år. Var ju den som åkte på den här Reka-resan till Argentina inför VM 78.
Just det.
Och vittnade om att var det Svenska fotbollsförbundets ordförande där som hade ändå stämt i bäcken mot den argentinska juntan på en middag.
Ja.
Som egentligen aldrig framkom. Sverige var lite mjäkiga sådär, men de hade ju faktiskt tryckt till vid något tillfälle.
Ja, vad hette han då? Det kommer jag inte ihåg heller. Nej.
Han hette, det var ju han som kallades för Grogg, Tore Brodd.
Ja, Brogg eller Grogg.
Grogg var det.
Ja, Grogg var det.
Grogg. Tore S. Grogg.
Ja, Grogg hade varit fint nu. Nej, vi ska dricka de här lättrunna ölen eller vad de heter.
Det var några stycken. Vill du höra vilka som inte kommer?
Ja.
Förutom de som har gått bort då. Som Bosse Gensel till exempel.
Tom Engstrand.
Och Åkerström. Ulf Elving kommer inte då. Chris Ulfbåge kvar i Portugal. Kommer inte hem för nästa helg.
Nej. Lämnat någon kommentar eller har han sagt något?
Ja, det var synd, sa Björn Fagerlind. Ja, mest synd är det om er som inte får träffa mig, hade han sagt då. På skoj.
På skoj får vi väl säga.
Ja.
Hoppas.
Agne Järlevik tackade först ja, men tackade sen nej för att han känner sig lite skruttig. Det tycker jag är synd.
Ja.
Agne, det var kul. Vi var ju nära att göra ett avsnitt en gång när Agne Järlevik sålde sin soffa på Blocken.
Vad var det? Kommer inte ihåg.
Jo.
Skulle vi bara...
Ja, men Christian hittade en annons när Agne Järlevik gav bort en soffa, tror jag. Han ville bara bli av med den. Och då kände jag också så här, vi borde åka dit, hämta soffan och intervjua Agne Järlevik.
Jag tror det hade funkat, tror jag.
Ja, men vi var lite stressade då i livet.
Den dagen vi köpte en soffa av Agne Järlevik. Lätt.
Annika Grede Duncan kommer inte för att hon är i USA och jobbar.
Mm.
Hon jobbar på. Jag hörde henne så sent som i förrgår i Radiosporten.
Ja.
Men vi har kontakt med Annika. Jag ska träffa henne nästa gång hon kommer hem. Sen kommer inte Mildred Eriksson heller. Hon var den första anställda reportern på Radiosporten. Alltså första kvinnliga anställda reportern. Hon kommer inte. Hon hade lite problem att ta sig hem. Hon bor uppe i Roslagen någonstans.
Jag tänker när Ulf Elving hör de här bortförklaringarna. Han sitter hemma och på det jävla dopet han ska ha på.
Strogge kunde väl glidit in i sin 10 år, 15 år gamla Mercedes och skjutsat henne.
Ja, verkligen. Nej, han vill... Nej, jag tror inte Strogge dricker så mycket. Jag tänkte så här, han vill dricka. Jag tror inte han dricker så mycket.
Nej, jag tror att han är en sån som kör gärna.
Ja. Mm, okej.
Okay. Ja, så är det.
den här epoken då, 80-talet, vem är det som är chef då? Det kanske är flera olika i och för sig.
Ja, det är det ju. Det är väl framförallt Åke Strömmer och Tom Engstrand och sen en kille som heter Jan Edbrink som är chef på 80-talet.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag tror att Bosse Gensel hade han hade varit en sån oerhört trevlig gäst hos oss, Bosse Gensel. Ah. Jag läste en kul episod om hur det kunde gå till på radiosporten på den här tiden. Nu pratar vi sig lite 70-tal här. Men Bosse Gensel var utsänd på Malta 73 när Sverige skulle spela en VM-kvalmatch i Valletta. Då åkte Bosse Gensel dit för att rekognosera.
Så tror jag det heter.
Och väl på plats så insåg han att telefonledningen inte skulle räcka till.
Telefonledningarna? Nej.
De befintliga skulle inte räcka för att sända hem matchen på ett ordentligt vis. Och då krävdes det kontakter på regeringsnivå för att få de resurser som var nödvändiga. Och det hade ju såklart Bosse Gensel, så han löste det på egen hand. Sen kom han hem till Sverige och då blev han av sina överordnade utskälld för att han hade tagit sådana initiativ. När det sen var dags för match så var Gensel tillbaka. Den här matchen lyssnades av 3 miljoner.
Nej, fy fan vad sjukt.
Som satt bänkade vid radion och lyssnade på matchen. Då var Gensel på plats igen och då visade sig att samtidigt som matchen spelades så var Cyperns av världspressen hett eftertraktade ledare ärkebiskop Makarios på plats. Och eftersom de hade haft så fina relationer med Bosse Gensel, regeringen där, så erbjöds han en exklusiv intervju med den här ärkebiskopen.
Jaha.
Och då blev ju hela radiohuset Stockholm lyriska för att det kunde ju bli någonting. Han skulle göra en intervju och då var det Bosse som skulle få göra den och Sveriges Radio som skulle få sända.
Ja, ja, ja.
Men då tyckte Bosse att de hade varit så jävla taskiga mot honom så han tackade nej.
Fan fint.
Och så satsade han på matchen istället. Det var lite Bosse Gensel.
Ja, det är lite Bosse Gensel. Egentligen så ska man väl, man ska ju kunna på sina fem. Förlåt Marcus, jag känner lite den här örnstressen.
Ursäkta.
Någon gång ska jag bli så vuxen att mina ursäkta, när man ber om hjälp från servitris, att de hör dem. Jag säger alltid lite för lågt. Ursäkta. Man hör det, men sket i oss.
Ursäkta. Skulle vi kunna ta två ljusa lager bara?
Får räcka med den här självrörande. Fan vad hungrig jag är också, Max.
Nej, förlåt. Vi fick hjälp av din kollega.
Jävla jättad. Stressig stämning här inne. Jag gillar det som fan. Det är aldrig så, Marcus, att vi bara kan sitta kvar här i 6-7 timmar och dricka och äta så mycket.
Kan man ju aldrig göra, nu för tiden.
Inte den här, känner den här jävla stressen hela tiden. Man sätter munnen mot glaset och så bara, åh, hinner vi en till? Eller vet du, man dricker tills man rapar.
Men nu har vi har ju gått om tiden då. Vi ska ta båten ut till det här hemliga stället då, som ligger på Skansen.
Jag tänkte på det när vi gjorde förra veckans avsnitt. Vet, man pratade med hans han, Manfred Aronsson, vd då på Kanal 5. Ja, då är han vd där liksom. Lyfter lön så. Men då vill man ju att i den värld jag vill leva i, då ska ju hans, den naturliga slutpunkten för hans, när han har armbågat sig klart, då ska det ju vara radiosporten. Chefsposition det ska vara liksom. Så vill man ju ha det. Det ska ju vara fruktansvärt välavlönat, hög prestige.
Ja, de har ju precis anställt en ny chef ju. Vi satt ju, det är ju som en konklav varje gång de gör det, radiosporten. Man sitter och väntar och så svart rök stiger från radiohuset och vet man att de är inte överens.
Ja, just det.
Och sen efter några dagar så kom det vit rök då, och då visste man att de hade hittat en ny radiosportchef.
Kan man snart läsa i tidningen att Bosse Gensel har tillträtt?
Så. Ja. Men då vet jag att jag tänkte så här, att Lasse Granqvist borde ju gå tillbaka och bli chef, arbetande chef då, som Bosse Gensel. Han var ju på TV-sporten och åkte ner till Frankrike VM 98 och kommenterade några matcher och gick på några möten och så. Ja, det var så där, men han var ju chef. Då skulle Lasse Granqvist, men han skulle ju förmodligen behöva sänka sin lön med hur mycket som helst.
Jag tror Ingves, nu har väl han slutat i och för sig, riksbankschefen. Jag tror han hade 250 i månaden. Mindre än så ska det inte vara.
Nej, där ska det nog ligga
där.
Då ska man nog också gå in som första kommentator, tycker jag. Man blir anställd också som stjärnkommentator och chef, ansiktet utåt, som en liten... Ja.
Ja, många bra idéer hur man skulle kunna omstrukturera arbetsplatsen.
Ja, men man ska ju inte ta någon från P4 Uppland som är bra på... interna kommunikationssystem och håller ner lönerna och sånt där. Som chef ska inte vara chef på radiosporten.
Nej.
Aktiv inom civil försvar.
Nej.
Jag hade just passerat en stor Njongren skjut när någon ropade i det. Jag kan spåda, du ser ett vilsen ut. I dörren stod en man med en övertygande min. Tänkt var jag att förlora jag. Ge mig och går in en sa. Stjärnorna de säger vad du är för en individ. Hopp om du vågar riskera ditt liv. Och du vet inte hälften av det jag läser här. Men kom ihåg innan du hoppar. Fråga stjärnorna om när.
En sak som jag tänkt på som är underligt, Marcus. Man dricker öl i ansiktet, i ett hål mitt i ansiktet. Häller man i så flera liter öl. Det är så konstigt. Det är så här höga, stora glas med asmycket vätska i. Ja, de ska in via ett hål mitt i ansiktet, bara rätt in i ansiktet. Samma sak som där man pratar, du vet, det stället. Så här, där ska skiten i, det är så jävla underligt, eller?
Ja. Konstigt att de inte någon kunde komma på någon smartare lösning på det.
Ja. Vi ska sätta oss ner här på en restaurang och
stoppa in ölen i ansiktet.
Så jävla mycket också liksom.
Ska vi gå in här och hälla ner en varsin öl i ansiktet på varandra? Ja. Ja, det gör vi det.
Snurrar det till i huvudet på honom också. Och får slippa tänka på allt jävla elände.
Ja,
ett par timmar så bara. Oh. Kommer en man i röda byxor till exempel så. Vart och pissat ut den skiten han har druckit med ansiktet. Ska han tillbaka till sin plats och fortsätta hälla. Ska vi
ta båten nu?
Ja, vi ska ju ta båten, ja, till Skansen.
Ja, vi häller ner den här ölen i ansiktet först.
Jag borde gått, men det var något som höll mig kvar. Jag vill gärna att få veta vad som väntar mig en dag. Stjärnorna säger vad du är för en individ. Hopp om du vågar riskera ditt liv. Och du vet inte hälften vad det jag läser här. Men kom ihåg innan du hoppar. Fråga stjärnorna om
du, men det som inte fick hända, hände. Vi sitter på det här lilla parkcaféet.
Jag tycker att det var bra ändå, Emil.
Jo, men
vi fick värma upp lite.
Ja, först var vi på telefon så här. Vi får inte fastna med Burman och Dagge. Nu sitter vi, nu är vi avstressade. Nu är vi försenade till gubbhyllan, ska han säga. För att vi satt med Dagge och Burman. På det här jävla parkcaféet.
Jag tycker det skedde en fin överlämning här som jag vet inte om du noterade. Jag fick ju då Radiosportens sportårskrönika 1988 och 1992 på sticka
av Dagge.
Den skedde då ute på Skansen. Den här. Det är lite så här fallet spionen Ströberg över det på något vis. Man borde ha en sån posterestante-adress där gamla Radiosporten-medarbetare kan lämna gamla årskröniker på sticka.
Ja, helvete vad du kasta snus. Vad håller du på med? Jo, här. Du, här kommer vi inte in.
Nej, men man skulle gå till vänster här. Vänta, jag har fått hemliga instruktioner av att tipsa er.
Hejsan, Björn Fagerlind och Radiosporten ska vi hälsa på.
Ja, vet ni vart ni ska någonstans?
Ja, jag tror det är gubbhyllan.
Ja, och ni vet att det ligger.
Ja.
Härligt, välkomna.
Tack.
Det finns inte en chans att jag klarar 45 minuter.
Nej, men då får du kissa.
Ove Eriksson, för fan.
Men Ove Eriksson, han har man inte heller ett ansikte på,
nej, eller hur? Nej. Jag tror att vi har röst, Reike.
Ja, det.
Jag tror att rösten ser ut som ansikte.
Titta, jag ser den flyter fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Hyland, Hyland, Hyland. För första gången i Hyland-segmentet kommer Hyland vara med när vi Hyland, våra Hyland-prenumeranter. Eller fan, det kommer han inte vara, säger jag nu när jag tänker efter. Vi har gjort så här den här veckan att det blir väldigt mycket prat om Stockholmsredaktionen 80-tal. Så vi vidgar den i vårt hyllandssegment och tar då radiosportarmedarbetare från distrikten. Och där ingår inte Hyland. Så att det blev inte riktigt precis så som jag just sa. Men håll till godo gott folk. Våra Hyland-prenumeranter och Radiosporten-medarbetare från distrikten. Stort tack för ditt frikostiga stöd. Leif Larsson, Marcus Wilberg, Per Karl, Simon Kingdahl, Magnus Wahlman, Kristoffer Jönsson, Christer Jonasson, Mattias Axelsson, Gunnar Brink, Karim Hadje, Paul Zyra, Per Nilsson, Leif Djurefalk, Per Lagerqvist, Thomas Simson, Emil Andersson, Peter Gylander, Emil Karlsson Lagnelius, Thomas Bresky, Johan Wall, Mats Fagerström, David Palmgren, Erik Lundin, Einar Österberg, Hasse Johansson, Magnus Tervik, Elmer Eliasson, Marcus Halling, Mats Dahlberg, Martin Karlgren, Hasse Andersson, Sigurd Bjerke, Gösta Sjöström, Kristoffer Saltberg, Janne Östgärd, Marcus Niemad och Torsten von Fackenfeldt.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kolla här.
Det går inte.
Nej, jag vågar inte.
Jo, det går inte.
Vilket jävla Stogge. Björn. Hej.
Välkomna.
Björn Fagerlind. Fint att se dig.
Tjena.
Snabb intervju med Jens Torgraven. Initiativtagare då till, det här, till den här kvällen. Ni har ju gjort den här tydliga begränsningen. 80-talet. Varför just 80-talet?
Eftersom jag var med på 80-talet och hyser så kärlek till den redaktionen som sedermera har tagit mig dit jag kommit i jobbet. Så var det 80-talet, var liksom radiosportens gyllene decennium med alla priser och alla OS och Tom Engstrand och allt vad det var. Det var det bästa decenniet.
Vi har Strogge bakom oss här, vi har Jakob Hård, vi har Bengt Skött, ännu där Björn Fagerlind. Peter Eng. När skaffade Peter Eng sin guldtand? Har vi datum på det?
Fruktansvärt tidigt. Alltså som tonåring, om jag minns rätt.
Är det sant? Ja. Och bor nu mer...
Han bor i Ystad.
Han bor i Ystad och spelar mycket golf och sånt där.
Ja, ja, det är det som är grejen. Titta, här kommer Roger Burman.
Roger Burman, vi var precis för dem på det tjeckiska kaféet. Men nästa gång kan man tänka sig att det kommer bli någon slags 90-tals...
Ja, det får nästa generation ta hand om, ja, då. Det här Tommy Åström, Tennisberg och det gänget.
Just det, precis, Tennisberg. Ja. Nu kommer Marcus, han har varit bort och kissat.
Jag skulle ha någonting.
Ja, vad menar du?
Jag dricker.
Får vi också dricka?
Nej, men jag kan väl köpa en. Ja, men, jag kan betala för det.
Ja,
men jag ska ta en öl.
Ja, jag kan ta en öl, Marcus. Tack. Står vi här med Peter Eng. Första frågan är naturligtvis din beryktade guldtand. När sattes den in?
Ja, alltså om jag ska vara riktigt ärlig så sattes den in på nytt för några år sedan. För den lossnade nämligen efter 60 år. Jaha. Och alla blev lika förvånade som jag. Därför att den har suttit som berg sedan jag var 8 år.
Åtta
år, det måste ha varit i, ja, på 50-talet. Det var en snubbe som kastade en sten. Va? Jag brukar säga att jag fick den när det var någon som tacklade mig i hockey. Men så, det inte var riktigt så. Utan, men det led ballare. Men nej, det var någon, jag fick en sten i näbben och halva framtanden gick av. Och så blev det då silvertand några år och så blev det guld så småningom. Ja. Och den satt som berget. Ända tills för några år sedan då den lossnade och jag blev bestört. Va? Så jag gick till tandläkaren i Simrishamn, jag bor ju i Ystad numera.
Ja, just det.
Och han tog bort den. Jag kände ju inte igen mig själv. Så han, men han var jävligt skicklig så han la lite lim bakom och lite sån där cement och grejer. Och nu sitter den där igen. Så nu känner jag igen mig.
Vänta nu, cement och grejer?
Ja, cement och grejer. Lim då kanske. Ja,
lim. Men,
fyra grejer i Ystad så är ingen jävla som fattar vad jag menar.
Nej. Men du bor där nere och du spelar mycket golf, jag förstått också. Ja. Portugal åker inte som för Ulf Båget till exempel. Som sagt dit.
Nej, men jag har varit där två gånger redan. En gång nu i vintras och en gång i höstas. Så att jag funderar inte på att flytta dit, nej.
Spelar Ulf Båge fortfarande med Kinberg golf med Kinberg?
Jag vet inte om han gör.
Ryktet säger att han spelade ju Augusta med Kinberg. Ja, alltså den tuntigaste bägen man kan ha då, Ulf Båge. Vilket är en skymf mot den vackra banan.
Och det snackar de fortfarande om där borta.
Ja,
men det är säkert. Så att jag tror att han har förnyat sig en smula i alla fall.
Vem är bästa vägen på golf?
Ja, det är nog jag.
Och handicap?
Ja, nu 13.
Mm. Ja, men det är bra.
Ulf Båge har 17, tror jag. 17 har Christer. Ja.
Men du, Peppe, ta oss tillbaka till Radiosporten-redaktionen på 80-talet. Vad var det för gäng och... Ja. Vad var det för gäng? Och hur var det att jobba?
Jaha, ja, om vi tar gänget först då. Alltså det var ju Åke Strömmer som anställde mig när Tommy Engstrand gick till TV-sporten. 79 tror jag. Då hade Tommy gått redan. Och sen kom ju Tommy tillbaka från TV-sporten efter några år. För han blev väl osant med Hägerfors, tror jag. De slog som grejerna där. Så det var Strömmer, Tommy Engstrand, Mats Strandberg, Lasse Kink, Lasse Granqvist kom in under den där perioden. Det var ett härligt gäng alltså. Och jag måste säga att jag tror aldrig jag har varit med om en sån kamratskap på något ställe som på Radiosporten. Det var inte den där konkurrensen som man kunde uppleva, tror jag, på TV-sporten där alla slogs om de så kallade vassaste grejerna. Va? Det här var ett kompisgäng där alla ställde upp för varann och vi slogs ju lite mot TV-sporten på den tiden och tyckte att vi gjorde det jävligt bra.
En yttre fiende så att säga.
Ja, det blev ju på något sätt så.
84, jag vill att du har berättat detta för mig innan, men vad gjorde du i Los Angeles 1984?
Ja, vad gjorde jag då? Ja,
vad kommenterade du? Kommer du det?
Nej, alltså jag var ju där som lite allmängubbe och lite programledare och sånt där, men sen fick man ju rycka in på grejer, därför Radiosportens devis var ju alltid att vi skulle sända allting där någon svensk deltog. Och då hamnade jag på simhopp. det är väl det du tänker på antar jag, vid något tillfälle. Och Bosse Gensel satt som programledare och Janne Engvall var då expertkommentator i simhopp. Och kan man inte grejerna till 100% så kan man alltid luta sig mot en bra expertkommentator. Och jag satt där på läktaren och tänkte, fan jag vet ju ingenting om det här. Men Janne Engvall kom ju så att han, man kan bara bolla över till honom. Men han kom ju aldrig. Han hade fastnat i trafiken. Och Bosse satt ju som programledare och tyckte liksom, fan Peppe nu måste vi göra, alltså jag kan inte spela musik hela tiden utan måste, nu kastar vi in dig här. Och det var ju bara att hoppa in då. Och då kom jag ihåg att jag gjorde konstiga grejer. Och det var han, åh, han hoppar upp och han hoppar ner och med skruvar och alla möjliga grejer. Och det där, ja, det var väl inte så jävligt. Det är ingenting man är stolt över.
Det var faktiskt inte det jag tänkte på. Jag tänkte också på det. Men du gjorde också segling. Du har berättat väldigt fint hur du rattade en cabriolet ut till...
Det var ju mitt egentliga uppdrag igen. Det kan man väl säga. Jag var ju seglingsreporter under ett antal olympiska spel. Och då gick ju seglingarna ute på Long Beach. Och vi hade ju hyrbilar och komma bara få vara i Los Angeles en sommar. Med den här dallrande värmen och de här mysiga boulevarden.
Och med den här guldtanden.
Och med den här guldtanden, jag förstår att man gick hem. Men ja, och jag glömmer aldrig liksom hur man satt från hotellet. Vi bodde ju på något hotell i Beverly Hills och så åkte man ut på morgonen till Long Beach. Alltså det var guld va? Och med musik i radion där. Då kände man sig som lite kung alltså. Ja. Faktiskt, fast man inte var det. Men och sen gjorde jag seglingarna där ute och kungen och Silvia var ju där. Och det var ju, Sverige hade ju bra seglare på den tiden.
Kommer du ihåg någon låt som du spelade i cabriolet? Så kan vi lägga på den för våra lyssnare nu.
Ja, absolut. Vänta nu. Ba-ba-da, I call you. Vänta, men, fan, kom inte ihåg. Vänta.
I just call to say I love you.
Stevie Wonder. Oh, jävlar. And I'm
exakt, då höjde man på högsta volym och så tyckte man, fy fan, och nedkabbat och allting och solen sken och värmen. Ja, det var lysande. Det kom
solen sken och värmen i Los Angeles. Ja. Men då ligger vi lite på Stevie Wonder.
Ja, det tycker jag.
Ja, Stevie Wonder var, just det, precis.
Ja, men tack Peppe.
Bra Peppe.
Ja,
du Marcus, det här nu, det är ju något slags, vi tittar ut över en lokal, det är något form av SIB smörgåsbord. Vi har liksom en Björn Fagerlind sträv, en stressad samordnare och stressad över att kommer folk i rätt tid. Vi har Silla Bänke. Kanske ska ge, vänta 10 minuter med Bänke tills
vänta
vi...
Nu.
Ja, vänta en halv till, ja. Jag går på lite längre, man. Vi har ju skojat mycket om att han ska sitta på axlarna på Ulfbåge.
Då blir det ju
4 meters man till slut. Han är väldigt lång. Vi har Bengt Skött, vi har Pärnskott klippt sig, vi har Granqvist, vi har ryktet säger också då att... sporthuset har kommit direkt som helt färska från den.
Så en riktigt långsiktig, 3 timmars intervju med Sveriges Radios vd.
Oh.
Nästa avsnitt.
Ja, grillar.
Lycka till.
Ställer tuffa frågor till Sveriges Radios. Sånt håller inte vi på med sen tillbaka.
Jag fick ett sur blick av Tom Årström här faktiskt.
Ja.
Det ligger ju en fade.
Ja, så det gör vi. Men den är ju tyvärr obesvarad. Kolla, du här säljer ju Pärnskog. Ja, det där han passar på. Han passar på att sälja sin bok.
Ska vi ta Robban?
Ja, jag tycker vi tar Robban. Du, det säger jag.
Mycket nu.
Så här gör vi.
Min öl är liksom i andra än... Här kommer Kenneth Range. Han har kepsen på sig.
Kenneth Range.
Nej, där kommer han. Du ser kepsen när han sticker fram.
Direkt från Kumla-bunken.
Kolla, där har jag. Min öl är ju nu i andra änden här.
Ja, det stod där. Jakob Hård tar en bild på oss, tror jag. konstigt det kändes.
Ska vi hämta hit någon då?
Ja, vi tar,
var det skönt att vara där inne, tycker du?
Det var jättebra. Ska vi ta Pärnskog?
Mm.
Du, Robert, handen på hjärtat. Den största punkaren på radiosporten på 80-talet, vem var det?
Annika Duncan.
Annika Grede Duncan?
Ja.
Som inte är idag?
Nej, tyvärr. Det är synd. Henne hade jag gärna träffat. Hon var faktiskt mer punkare än vad jag var.
Ja, det,
även om jag också var punkare.
Ja, för jag tänkte då att svaret skulle vara...
Ja, jag vet att du hoppas det. Men jag måste ju vara ärlig och säga att Annika var nog strået vassare när det gällde punk.
Vilka punk... grejen är väl att Tåström var från Hagsätra, eller? Nej.
Nej, han är från Rågsved.
Är han från Rågsved? Ja, ja okej.
Okay. Han förknippas ju också med Rågsved. Ja. Tack vare Ebba Grön och Fjodor och Gurra. Som jag känner mycket bättre. Pimme känner jag inte alls. Nej. Även om vi har varit på samma fester och spelat fotboll och sånt där.
Ja. Varför var 80-talet på radiosporten så jävla bra? Varför är det just ni som ses nu?
Därför att journalistiken satt i högsätet. Ja. Det diskuterades journalistik varenda morgon klockan 10.
Ja.
Så hade vi morgonmöte och där gavs och togs det och det diskuterades liksom in i detalj språk, hur man gjorde bra radio, hur man förberedde sig inför jobb, matcher, sånt man skulle göra. Det är ju ingen som diskuterar journalistik längre. Nej. Det diskuteras bara kläder i studion och scenografi och körscheman och liksom kommentatorsjobbet pratas det inte om.
Nej.
På radiosporten pratades det om det jämt och så var det en unik generation.
Ja.
Jag fick pris som årets radiosportare 1988 efter OS-turneringen i boxning i Seoul.
Boxningen i Seoul?
Ja.
Vinnare 4-1 i röda hörnan. Medalj i boxning för första gången sedan 1972.
I den juryn, vet du, där satt Bosse Gensel, Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömmer. Hörde vilka snubbar man hade att förhålla sig till.
Vem har du liksom sett mest fram emot att träffa här ikväll?
Det var en svår fråga, den har jag inte ens funderat på. Lasse King tycker jag är rolig att träffa eftersom han var något av en mentor för mig när det gäller att kommentera ishockey och fotboll. Det är ju det jag har gjort mest, även om det har blivit mycket handboll de senaste 10-15 åren. Men sen är det ju hela det här gänget. Jag snackade just med Ove Eriksson, som jag har gjort väldigt många såna här halvtimmesprogram med. Vi hade ju nyhetssändningar en halvtimme varje vardagkväll.
Just det.
Förutom Sportextra då på helgerna. Sen är det ju många man saknar. Bosse Gensel, Lars-Gunnar, Tommy Engstrand inte minst. Som var chef när jag började. Det var han som sa, Robert, du kan bli bäst, sa han.
Ja, det var Engstrand som sa det.
Ja. Jag vet inte om det var så bra att höra det, men han tyckte att jag hade en bra röst och bra tempo för att kommentera i radio.
Men det kan du nog sträcka på dig och säga att det som du har gjort med handbollen åtminstone kommer ju gå till historien. Så är det ju.
Ja, det är ju också mycket min kollega Claes Hellgrens förtjänst.
Ja, ni var bra.
Vi var ett team. Alltså, det var...
Hur var det nu när ni förlorade det då? Eller du förlorade det? Hur kändes det då?
Nej, det var hårt. Ja, det var tungt.
Jag förstod det. Du gick ut lite med det där och
inte så mycket gnäll faktiskt. Mer än att jag i min bok berättade hur det gick till.
Ja.
Så är det ju. Men
och hur gick det till då?
Att de spräckte det paret tycker jag, det var lite konstigt. Nej, alltså... Hårdfakta i målet är att mitt kontrakt gick ut.
Ja.
Är man frilans så går kontraktet ut, då måste man förhandla ett nytt och de ville inte förhandla ett nytt.
Ja.
Så jag kan inte säga så mycket om det. Men det var ju personliga motsättningar.
Ja.
I botten så är det ju. Handbollsredaktören och jag kom inte så bra överens. Redaktionschefen och jag kom inte så bra överens. Så är det.
Är du en person som det är svårt att komma överens med?
Nej. Det tycker jag inte, om du frågar mig. Nej, men alltså hela min karriär har väl varit lite så att jag har varit principfast och stått för saker och jag har kämpat för kommentatorerna i många fall. När jag började på tv så satt vi alltid inglasade i såna här glasburar utan kontakt med egentligen vad som hände på isen och vad som hände på läktarna.
Ja.
Och jag kämpade ju då mot ljudtekniker och chefer för att komma ut och sitta på läktaren. Idag sitter ju alla ute på läktaren.
Ja.
Så jag tog en förlaget där, kan man säga. På det viset lite obekväm att jobba med, det tror jag. Men det har aldrig varit liksom av egen intresse, utan det har varit för att kommentatorsjobbet ska vara så bra som möjligt.
Ja. Du, Strogge, han har ju fiender överallt.
Fiender?
Ja, låter det på honom själv i alla fall.
Aha.
Har du jobbat mycket med Strogge?
Mycket.
Ja.
Under hela 80-talet.
Har han så mycket fiender verkligen, Strogge? Eller har han bara hittat på det här?
Ja, men han skapar ju sig lite fiender också.
Ja, det är så kanske.
Genom det sätt han är på.
Ja.
Han och Tommy Engstrand som var chef då, de var ju som hund och katt. Strogge ville ju kommentera ishockey.
Ja.
Engstrand gjorde ju också det. Och Engstrand tyckte att Mats Strandberg var värdelös på att kommentera ishockey. Ja. Vilket han ju också var.
Okay.
Men han är ju ett kommentatorsgeni på många andra sätt.
Tennisen till exempel.
Ja. Ja, alltså, han är ju legendarisk även internationellt. På US Open så kallades han ju för den tredje mannen. Det var ju tennisspelarna och så var den här galna svensken som satt och hojtade uppe på Flushing Meadows. Så
att, tredje mannen, okej. Okay. Ja. Alltså, Orson Welles anspelning också.
Strandberg är ju unik på många sätt. Men han var ju lite taskig mot mig när jag var ny på radion och skulle kommentera ishockey i...
Ja, men. Ja, vi kommer, Marcus. Jag är på sista frågan. Ja,
men jag skulle kommentera hockey-VM 86 med Lasse Kink i Moskva.
Ja.
Sverige blev tvåa där förresten.
Ja.
Men när Strogge fick höra det så gick han ju in till Pelle Josefsson som var chef och sa att om Robban som inte ens är fast anställd får göra hockey-VM då säger jag upp mig.
Aha, okay.
Och då kom Pelle Josefsson tillbaka och sa du, vi har fått problem med ekonomin här så vi kan bara skicka Lasse King. Det tycker jag var lite taskigt. Och då skaffar man sig inga vänner utan då skaffar man sig fiender.
Ja, men det är bra. Nu har vi det. Nu har vi lite kött på benen här när det kommer till Strogge. Ja, men du, vi rör oss tillbaka. Eller om du vill lyfta de kollegor som har varit en jävla duktig kommentator som inte är Strogge.
Och som inte är Lasse Granqvist.
Nej, det är precis det, men det får inte vara Lasse Granqvist.
Vad synd.
Ja, vad synd, eller hur? Ove Eriksson och brottning och något sånt där.
Nej, Ove Eriksson tycker jag är ett jävla bra namn. Och han är ofta bortglömd. Han har gjort så mycket bra.
Ja.
Och då vill jag lyfta hans referat av Thomas Gustafssons två OS-guld 1988.
88, Calgary, ja.
Ja, då satt jag nämligen bredvid Ove. På läktaren.
Ja.
När han kommenterade tog in två OS-guld för Thomas Gustafsson.
Ja. Sen kunde vi hitta då det ljudet.
Det tror jag. Det måste ju radioarkivet.
Ja, det måste finnas kvar. Ja, men då skriver vi in Ove Eriksson, Calgary 88.
Ja, jättebra.
Ja, perfekt.
Så säger vi. Ha det gott.
Hej då. Du ger Thomas allt vad han inombords äger och har. Han har alltså halv tid i sikte. 13.56.11. Han kommer att klara det. En sak är klar. Han kommer att ta ledningen. Men kommer också att bli världsrekord. 13.48.51. Thomas släpper båda armarna nu. Han har 70 meter kvar. Klockan 13.45.46. 47, 48 och 20. Och det är ett nytt världsrekord, mitt herrskap. 13.48 och 20.
Vem har du sett mest fram emot att träffa ikväll, Strogge?
Ja, det är många hudjur som jag ser fram emot att träffa här.
Många fiender här också, eller?
Många fiender?
Ja.
Nej, alltså... Pärlskog skrev om mig i sin bok, tror jag.
Jag har inte läst den.
Inte jag heller. Men vi gjorde en podd som hette Ekstedt Sport på Kungsholmen. Och då Olle Palmlöv hade tydligen läst den, så att han tog upp det där då. Jag skulle kommentera det där då. Men då tyckte väl jag inte att det var så farligt ändå. Jag har varit med om värre grejer. mycket värre på. Det var att jag då inte förberedde mig alla gånger och så vidare. Vad menar det kanske? Det var någonting med hockeyn och VM i hockeyn någonting också. Men det var inte mycket att bråka om, tycker jag.
Vi släpper det då. Vi har ju pratat ihjäl oss om ditt referat 88 US Open. Ja. Om du fick lyfta ett annat referat som du själv är väldigt nöjd med, som inte är US Open 88.
Men 80-tal måste det vara.
80-tal måste det vara, så tar det. Men så du kände så här, fan, där satt den.
Nej, alltså då 87 så var ju en match mellan Lillen Eklund och Damiani om EM-titeln som Lillen hade återrätt över att då i Köpenhamn 87 då samma år i februari. Då skulle jag sätta sig titta på spel mot Damiani i Aostadon i Italien. Och då var det så att den skulle sändas lokalt över Gävle, den här matchen, Lillens hemstad. Och alltså på sluten TV tv så att säga, på en biograf. Och den här killen, Mogens Palle då, som hade ett finger med i spelet, var promotor för den här matchen. Så jag var uppe på hans kontor, eller på hans hotellrum under flera dagar då, under vistelsen nere i Åsta. Och vi skulle inte få sända den matchen, det var kappat och klart, det gick inte. Men jag hade ju trycket på mig, vi skulle sända matchen, tyckte grabbarna, och Josefsson som är här också, naturligtvis då.
Pelle Josefsson.
Ja, ja. Då tänkte jag att om jag sätter mig en bit bort om en telefon ifrån ringen då, och placerar några stora bitiga vakter emellan mig och Palle som satt vid ringside. Riktigt stora, bitiga, jättestora italienska vakter då, som inte gick av för hacker. Jag sätter de tre sådana gubbar emellan mig då och Palle, så att han kan inte se mig. Enorma ryggtavlor, enorma ryggtavlor. Så jag gjorde referatet då i alla fall, och Lillen förlorade den där matchen. Gjorde en bra match, men förlorade matchen. Och sen kom det till Palles kännedom då att jag hade sänt matchen i alla fall. Så att han kom springande ner till mig då, rödbrus i ansiktet, och liksom bestod mig med en utskällning som jag aldrig varit med om förut. Så här nära, förstår du, han spottade mig i ansiktet, vet du, under alltså 3-4 minuter. Jag sa ingenting. Det är som det är bara, sa jag. Jag kan inte säga någonting till mitt försvar överhuvudtaget när matchen är över alltså, och Lina har förlorat. Jag menar, jag får åka hem nu. Jag bad inte om ursäkt heller, utan jag sa det är det som det är, tack och hej.
Det är bra, det är 80-talet på Radiosporten. Lite punkigt.
Ja, vi pratade innan, och jag stod här innan du kom inrusandes efter en lång sittning med Robert Perlskog.
Jättelång sittning.
Så sa vi att Stogge kommer komma till oss och prata Lillen Eklund lite senare i vår. Vi har ju pratat om det länge, att vi vill prata om Lillen med Stogge.
Med Stogge.
Höger från Lillen, Tangstad backar. Höger av Lillen igen. Tangstad får en ny hård högerträff. Lillen jobbar frenetiskt i ringhörnan. Norrmannen hänger nu. Knäar. Men Norrmannen ner igen. Domaren räknar. Norrmannen nere nu igen. Är han uppe nu igen? Vi har spelat 2 minuter av fjärde ronden. Andra nedslagen in av Tangstad. Lillen står beredd att gå på nu igen. Lillen behöver. Nu faller Tangstad igen efter en fruktansvärd vänsterträff, och matchen är slut och Lillen Eklund vinner på knockout.
Men du, en sista fråga. Radiosporten idag 2023 kontra 80-talet, så här, håller den måttet, tycker du?
Jag lyssnar inte så enormt mycket längre, men jag lyssnar i bilradion ibland på torsdagar då, när jag åker vid den tiden med 21-tiden. Och det är klart, det är inte alls samma nimbus, tycker jag, över programmet utifrån sett som det var då. Då var det ju kanske större personligheter på den tiden, i alla fall ännu längre tillbaka, när det var fotboll. Allsvenska fotbollen startade kanske på mitten på april, där vi är nu. Då var ju Lennart Hyland programledare i studion då. Lars-Gunnar Björklund var i Göteborg, och Åke Strömme var ute kanske i Växjö, och Tommy Engstrand på Råsund, och jag kanske var i Uppsala och det. Så att det var kanske personer som folk kände igen och kunde relatera till, som gjorde de här referaten på den tiden, vilket ju måste ha haft ett mervärde som det inte fallet är idag riktigt.
Ganska diplomatiskt svar av Stogge.
Ja, det får man ge. Han är ju en diplomat, Stogge. Alltid varit. Ska vi ta vd nu eller? Ja. Ska vi se. Silla.
Då står vi här med Silla Bänkö. Du kom in, du var 21 när du kom till Radiosporten. Vilket år var det?
Det var 1985.
1985, mitt i 80-talet. Mm. Hur var det då, frågan måste ändå ställas, att komma som kvinna in till en ganska mansdominerad arbetsplats?
Nu var du snäll. Det var en väldigt mansdominerad arbetsplats. Vi var 2 kvinnor. Vi pratade just om det där ute. Jag tror att vi var 4 kvinnor som höll på med sportjournalistik, om du tar alla medier ihopräknat.
I hela världen?
Nej, men i alla fall hela Sverige. Så det var väldigt, väldigt få. Så det är klart att det var ju utmanande och spännande på många sätt och vis. Men jag måste säga att det var nog ganska bra att komma just till Radiosporten. För det var ju ändå en snäll redaktion med massa med härliga, goa gubbar som ändå ville att man skulle lyckas. Så det var... Jag lärde mig otroligt mycket. Jag brukar säga idag till de som börjar på Sveriges Radio att börja på Radiosporten. Det är det bästa stället att lära sig radio, för man måste lära sig att prata live utan manus, och det har man jättemycket nytta av sen, oavsett vad man vill syssla med.
Men så de var välkomnade till dig, de tog emot dig med, och stöttade dig och sådär.
Absolut, och jag, den andra kvinnan var ju Annika Greder-Danken, numera tidigare Milinaric, och hon var min handledare och hon var extremt stöttande. Hon hade gett sig tusan på att jag skulle klara mig och utvecklas där, och jag gjorde ju det, och Tommy Engström var chef, och när han sen slutade gick till TV3 så fick jag fast tjänst på Radiosporten. Jag fick hans tjänst som han lämnade, så uppenbarligen så gjorde jag ju tillräckligt bra ifrån mig, men det är klart att det var ju en känsla av att man var tvungen att vara lite bättre än grabbarna och hela tiden bevisa sig. Men den största liksom skepsisen fanns ju inte från kollegorna, den fanns ju från publiken, om vi ska vara helt ärliga. Och jag brukar säga att jag är ganska glad att det inte fanns sociala medier på den tiden, för om man skulle uppringa någon slags irritation eller så mot oss som var kvinnor, så var man ändå tvungen att springa och knacka dörr om man skulle få 5000 namnunderskrifter. Så det var lite komplicerat på mitten av 80-talet. Idag hade det gått ju på en nanosekund, och så hade man haft en hel hord efter sig på sociala medier. Och då kanske man inte hade klarat sig när man var 21 och ung och ganska orutinerad. Så att jag tror att jag började vid rätt tillfälle. Och nu är det ju betydligt fler kvinnor trots allt som sysslar med sportjournalistik, vilket ju är helt rätt och superbra såklart.
Vad gjorde du för jobb?
Oj, allt möjligt. Jag hade spelat handboll själv, så att det är klart att det blir naturligt att om jag skulle referera något så var det handboll. Men sen blir man ju skickad på både det ena och det andra och tredje som man inte hade någon aning om. Och ibland blev man ju räddad av gånggången. Jag berättade just för någon annan där att jag var i Atlanta och skulle bevaka boxning. Jag kunde absolut ingenting om boxning. Och jag gruvade mig ju som tusan. Hur fasiken skulle jag referera det där i ett sportextra? Och det tog ju inte ens en minut, så var ju Lille Eklund knockad, vilket ju räddade mig. Och det blev liksom en klassisk intervju efteråt faktiskt. För att jag frågade honom, jaha, men hur var det här då? Och då sa han att jag var i alla fall med i början. Jag var i alla fall med i matchen i början. Och då tänkte jag, ja, den början var kort. Men och så den där blev ju inte viral, för det gick ju inte på den tiden. Fanns ju inget internet, men det var mycket snack om den intervjun sen.
Jag var med i början, det är väldigt kul.
Alltså nu har du ju liksom gått från praktikant på Radiosporten som 21-åring 85. Så har du så här, och så är du högst upp.
Du kan bestämma. Jag har slutat två gånger, blivit anställd tre.
Du kan bestämma vem som ska jobba på Radiosporten. Det kan ju du fixa på måndag.
Jag kan faktiskt inte det. Alltså, nej, skulle jag bestämma vem som jobbade på alla våra redaktioner, då skulle jag få det väldigt jobbigt. Nej, ja. Så det kan jag inte. Men jag är ju ganska passionerat engagerad i Radiosporten fortfarande.
Det är en jäkla karriärsresa du har gjort. Ja, alltså.
Men det är därför jag säger, börja på Radiosporten och lär dig referera utan manus. Ja. Då blir du duktig på ljud.
Lennart Killen sa en gång att man skulle åka bil i skogen och referera i en granskog helst. Så ska man referera vad man ser. När det är mörkt, då kan man bli en bra kommentator. Jag tror inte någon gör det nu för tiden.
Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Och det kan möjligtvis bekymra mig då. Mm. Jag hoppas att vi får fram en ny bra generation av unga kommentatorer. För det är klart att det finns en viss risk att man i sin iver att vi måste bli ännu mer digitala och klara av väldigt mycket mer grejer idag, att man tappar bort de här som faktiskt bara är duktiga på att referera men inte är så duktiga på allt annat. Och det är liksom att referera i radio, det är en konst i sig, brukar jag säga. Det är inget man lär sig i en handvändning. Det är mycket, mycket träning och många timmar innan man blir en duktig referent.
Nu står Björn Faglind, titta på, han är det här tecknet. Så man skär av halsen och någon. Vi måste släppa Silla Bänken.
Tack Silla.
Ja, tack.
Ha en trevlig kväll.
Tja. Får vi ställa några frågor?
Absolut.
Ja.
Jag har faktiskt
kodat
själv.
Ja, jo, vi misstänkte det.
Vi hijackade Kink och Pärlskog då. Jag och Lasse kunde inte hålla oss ifrån det.
Tommy Åström, vilken otrolig radioröst då.
Hallå där, välkomna Sportextra. Idag så ska vi... vad ska vi ta för Sportextra musik?
Bejublade Beach Boys.
Här, Bejublade Beach Boys.
Tommy Åström, den här rösten ska ju inte vara på TV. Det måste du ändå själv... Nu har jag ju ett tv-ansikte också då, visserligen. Det här ansiktet ska inte vara i radio, kan man också säga. Men det har ju en radioröst. Har du inte tänkt dig själv?
Alla som är här på den här träffen har ju det. Och alla älskade Radiosporten mest tiden på Radiosporten. Det sticker ut. Mm. Som Tom Engstrand sa, att radio är ett varmt medium och tv är lite kallare. Så märkligt nog, fast man inte ser personerna, så blir det personligare. Så att vi har haft ett litet snack, jag och Lasse Granqvist, med Kink och Pärlskog här. Och alla får ju något speciellt i blicken när man pratar om radio. Så det gäller ju oss alla egentligen.
Ja, så är det faktiskt alla. Men så är ingen kvar på radion?
Nej, och det är väl egentligen... Lönen. Kommersialismens
lönen.
Jag brukar tänka på det ibland, för du brukar ju ibland, Marcus var inne på det också, men du sitter ju också bakom betalvägg ibland. Vi kämpar
med Sveriges Radio, det är betalvägg också. Det betalar varje månad via skattesedeln.
Ja, det är helt rimligt att Åström kan få hugga tillbaka.
Ja, men hugg för fan.
Men du gick över till TV:n via Royal League, var ditt första TV.
Hur kan du minnas det?
Det var ett jobb att minnas det.
Men det var ju faktiskt så att jag och Lasse, vi har ju haft en specialare, så vi var ju kvar i Radioporten många år efter att vi slutade vara anställda. Det är nästan ingen som har varit. Så vi hade ju kontrakt, så jag jobbade ju, jag slutade som anställd på Radiosporten 2004, men fortsatte ända till 2016 med friidrott och hockey och sådär. Och Lasse hade ju en liknande grej. Annars har ju traditionen varit att man måste vara anställd. Så att jag är lyckligt lottad alla de där åren. Jag hade gärna fortsatt längre, men till slut höll det liksom inte riktigt.
Dubbla löner.
Vad krävs då för att du ska göra ett OS på Radiosporten igen?
Ja, det undrar jag också. Det hade varit underbart ju. Ja. Det har varit underbart.
Samla alla så, alla gör ett sista OS. Alla som är här.
Jag tänkte också på det med ni som tycker till om TV, och jag tänker på TV-redaktionen och så också, för jag hörde Silla Benke prata om här. Referatet och kommenteringen kommer lite i bakgrunden. Det är något systemfel att alla redaktioner, som jag har ju varit på flera olika TV-redaktioner, lägger enormt fokus på studion. Även TV-recensenter och så, även om du skriver kommentering ibland, väldigt mycket fokus på studio. Men vad bryr sig tittarna om? De bryr sig om matchen, de bryr sig om kommenteringen. Då går ju tittarsiffrorna upp med 10 gånger mer. Det är ju bara en tiondel som ser studion. Och det är det när man snackar med Pärskog och Kink och sådär, då man anar ju en viss, det är inte så lyxigt ofta att vara kommentator, utan man får kämpa lite i motvind faktiskt, trots att det är kanske den viktigaste delen.
Det är väl väldigt klokt.
Det är väldigt klokt. Brandtal, brandtal.
Det
är lagbygd.
Ja, men det ska jag få vara med
på. Ja, det är problemet. Ja, jag är med i en pop. Went to a dance, looking for a man. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann.
Det är mycket snack om Ove Eriksson här ikväll. Alla vi har pratat med snackar mycket Ove Eriksson.
Det är sån här oväntad snackis alltså.
Ja, det är liksom så tugget går här.
Ja, vad bra. Alltså, det är synd att vi missar mitt 80-talsquiz som kommer om några timmar.
Ja, det är jättesynd.
Har
du
ett sånt? Ja, jag har ett 80-talsquiz.
Men vad roligt.
Med massor med konstiga minnen. Nej, om redaktionen givetvis. Inte om...
Marcus gräver sig något
fett. Ett kryss två på varje fråga. Du kan få...
Marcus.
Du kan få det sen.
Hör du Bengt Skött? Han låter exakt som på radio. Hör du det?
Sveriges Radio P4. Välkomna till Schweizeriet in till Skansen Sankt 3. Nu ska det bli festivitas hela kvällen lång. Ge varmt välkommen.
Med det här vibrat, det är som att jag lägger på ett sånt filter.
Man är omgiven av professionella människor.
Nu har vi Ove här. Ska vi
ta Ove?
Han står jätte an huliganen.
Berätta lite om Ove, lite snabbt. Ja. Ove.
Största kufen, absolut största kufen. Han var ju speciellt trikåreporter, brottning och skridsko.
Ja,
jag älskade män i trikå.
Ja, men också gick sin egen väg kulturellt. Han kunde spela klassisk musik plötsligt. Wienervalser istället för Beatles. Istället för ABBA, istället för Belinda Carlisle. Här har vi Johann Strauss den yngre.
Och sen kom Roger Burst. Spela Gojovic.
Ja, precis ja.
Plebejen.
Han är nästan sparkad för att han spelar klassisk musik på eget bevåg liksom. Istället för...
Nu hugger vi honom.
Ja, vi tar Ove. Nu Ove, äntligen. Äntligen.
Ove Eriksson.
Ove Eriksson.
Ja, hörde dig så sist. Så sent som förra veckan. Du kommenterade ju Thomas Johansson 84.
Jaha, okej. Okay. Ja, just
84.
Det.
Och så har vi spelat upp på inrådan av Robert Pärskog ditt vackra referat av Thomas Gustafsson 88. Vi har varit runt och pratat med folk här. Och då har alla sagt att Ove Eriksson, otroligt duktig kommentator. Varför tror du att alla dina kollegor väljer att lyfta fram just dig?
Nu tror jag du hittar på.
Nej,
jag har ingen alls förklaring till det. Definitivt inte. Det var ju skridsko och brottning som var mina huvudgrenar när jag var på Radiosporten.
Trikåsporterna?
Ja, det kan man lugnt säga. Och även friidrott gjorde jag ju på slutet då. Sista åren där. Och Thomas Gustafsson följde jag från det att han började som 16-åring och vann något junior-SM. Och sen följde jag honom under hela hans karriär. Ända tills han av då, det var väl runt 92 tror jag. Så honom har jag verkligen intervjuat åtskilliga gånger och refererat. Tre olympiska guldmedaljer. Ett i Sarajevo och två i Calgary. Nej, vi hade väldigt bra kontakt. Jag minns ju presskonferensen då efter det att han hade vunnit 3000 meter, så var det ju en hop av journalister från all världens hörn, alltså, som satt där, och det var ju jättesvårt att få tag på honom, för jag ville ju ha upp honom till radiohytten, 2-3 trappor upp i detta stadion som var då. Och jag fick fram ett budskap om att nu är det telefon, nu sitter din mamma i telefon och vill prata med dig. Och då plötsligt såg han mig och lämnade samtliga journalister som fanns där, alltså. Och vi, Thomas och jag, åkte tillsammans upp till radiohytten och fick en exklusiv intervju då efter loppet. Det är ett minne som är obeskrivligt.
När slutade du på Eurosporten?
Jag slutade hösten 92, och då hade jag varit där i nästan 14 år.
Wow. Visst har du gjort en dokumentärfilm om Börje Salming?
Ja, det gjorde jag 95, och den gick i repris för ett par månader sedan, efter det att han hade gått bort. Och nu ligger den på C-more.
Ja, jag har sett den. Jag har sett den på YouTube faktiskt. Den är jättebra. Thomas Gustafsson och Börje Salming, du har inte jobbat med så här, eller mot lite sämre idrotter. Du valde liksom själva gräddan.
Ja, men jag har intervjuat alla, kreti och pleti.
Vilken är sämsta idrotten du har intervjuat?
Vi hade ju en intervju med Patrik Sjöberg.
Ja, den är riktigt dålig.
Den har ni kanske hört.
Vad är den klassiker?
Nej, det gick inte så bra. 91 var det, efter VM i Tokyo.
Berätta, vad hände?
Nej, men vi kom inte överens i själva intervjun.
Jag tror att jag känner till det.
Men berätta lite
ni
för oss.
Ni börjar ju skälla på honom.
Nej, men det är svårt att säga någonting. Då skulle han vara med i så fall, så han får ge sin version.
Nu är inte Patrik Sjöberg här och kan försvara sig. Skit i det, Ove, för fan. Ös på lite. Betalade han sig som en rövare? Han kan ju vara lite kantig och lite skavig.
Ja, det var väl inte någon av de mest lysande intervjuer som jag har lyckats åstadkomma.
Patrik Sjöberg, alla frågar vi oss, vad var det som hände?
Nej, jag fick ont i foten igen.
Hälsenan?
Foten.
Du har alltså ingenting med den gamla skadan att göra?
Jo, får börja om du.
Då tar vi om det då, om du vill det.
Alltså, jag har foten, så är det inte hälsenan. Mm.
Nej. Då säger vi, tar vi det från början då. Alla frågar oss, vad var det som hände?
Nej, jag fick ont i foten.
Vilken fot?
Du har ju snackat med detta en jävla dag. Jag tror folk vet om att jag har ont i foten. Du behöver inte leka. Jag kan inte med sånt idag.
Ja, men du säger att du har ont i foten. När märkte du att du hade ont i foten?
Sista hoppet på 2.31.
Och när var det hela kört? När upptäckte du det?
Förlåt?
Nej, men lägg av.
När var det kört?
Ska det här bli någon intervju eller inte, så får du skärpa dig.
Ja, men då skiter vi då.
88 i Calgary. Sverige går ganska bra, vinner stafetten. Åker Ström och kommenterar, vinner 5 milen också, tror jag. Vi har Wassberg och Gunde. Så här. Men kände du ändå att det var du som var kungen på OS 88?
Nej. Fan är det för fråga?
Absolut inte.
Vad fan nej. Tror du han skulle säga?
Ja, men det var oerhört. Dubbla OS-guld, herregud. Nej, jag vet.
Ja.
Nej, det var.
Ja, det kändes så svårt.
Kul att äntligen få träffa dig. Ja, jag har tänkt mycket på det. Jag har hört det när jag att jag tror jag har skrivit om det också.
Ja, vi lyssnar så mycket på det. Vi lyssnar så mycket på det.
Vad lägger ni ut det här någonstans då?
Blad i Lasse Granqvist
här.
Minns du första dagen och sådär? Vem som satt och rökte vid skrivbord? Sådana detaljer.
Chefen Pelle Josefsson, som jag för övrigt får äran att sitta bredvid här ikväll, han rökte ju pipa på rummet, vilket var förbjudet. Och han öppnade då vädringsfönstret, ni vet, sånt där litet på kanten, och ställde sig där lite teatraliskt och sa att ja, vad fan, det är inte så jävla nog. Alltså sådär, så var det. Men det var nervöst. Vi hade, då var, på den tiden var det 3 dagars introduktionskurs. Man blev omedelbart skickad för att lära sig hur man hittar i huset och vad man äter och alltså sådana bitar. Och framförallt var det en journalistisk nivå som jag fortfarande uppskattar faktiskt.
Ni kallas ju för det unga gardet då. Ni kom in sent 80 och ni blev ju 90-talet och stora profiler på. Så. När du nu återträffar 80-talsgänget här då, blir du liksom den ynglingen igen då?
Jo, men så är det ju. Jag var 20 år. Det är ju enormt mycket intryck du får i vardagen verkligen hyllar det, liksom det här. Det låter som, det kan låta märkligt, de har pratat om journalistiska samtal, det är så himla viktigt. Och vi ska aldrig glömma bort det, att det var en redaktion där det var närvarande precis hela tiden. Och det hoppas jag att det får plats fortfarande idag på redaktionerna när produktionstempot ser helt annorlunda ut. Och det där vet ni mycket mer om än mig egentligen. Men visst är det som att man känner sig som junior här inne. Herregud, titta på det här gänget som är här.
Men och sen är det också så här, om alla ska lyfta fram en kommentator som var bäst, så då säger ju alla dig också.
Nej, gör de det?
Ja, det är klart. Är det som i laget, Dortmund-laget 89?
89 var det.
När man river i kinesiska muren. Då var det alltid så här. Då trodde Äpplet att han var bäst. Gio var bäst och visste att han var bäst. Är det så också, Lasse, att du vet att du är och var bäst? Är det så?
Men du vet, nu ringer upploppsklockan.
Sluta. Vi vill bara höra dig säga det. Alla vet ju det, Lasse. Den hockeyn du gjorde, när är det vi har?
98.
När du gör hockey 98. World Cup 98, hockey. Det är ingen som har gjort bättre kommentering än så. Det kan 96, du väl ändå ge? Ja, World Cup of hockey.
Albelin hämtar egen zon i eget portlang, så pucken bara några meter längst här, inte Kalle Johansson som missar pucken, så sänder vidare till Sundin. Han droppar den till Niklas Sundström, han kommer något till vänster om mittviken, lägger pucken att åka på, jobbar på för Mikael Andersson i offensivt läge. Andersson är först, söter pucken med klubban till Sundin, Sundin till vänster och mål, försöker spela in den framför, går inte, Desjardin emellan, så reparerar Sundström utanför vänstra cirkeln, så pucken längst här, den glider ut att hämta till Scott Stevens i eget portlang, kan få pucken längst kanten och Erik Lindrup. Lindrup för Kalle in i offensivt zon, farligt nu, Kalle Johansson möter honom, Lindrup till vänstra teknikcirkeln, druttar med pucken och dabbar sig, så Kalle Johansson hinner upp Lindrup, han står och låser pucken mot sargen, Kalle håller i, Lindrup faller, ingen utvisning, Sundström får undan pucken via svensk klubba ut i neutral zon. Första bytet i matchen därmed avklarat, pucken är nere i svensk ägo i lugn och ro hos Kalle Johansson.
Men Lasse, det är väl Lasse, det är väl ingen som varit bättre än så? Vem skulle det? Med ett namn i så fall, vem är bättre?
Du kan gå in och lyssna där. Du kan gå in och lyssna där, så hittar du några stycken. Mats Strandberg på att göra individuella idrotter är väl bland det bästa du kan få. Lasse Kink som min förebild, som ju liksom är, tycker jag.
Jo, men det är ingen som är lika bra som du.
87. 1987 VM, Sverige Sovjetunionen, Lasse Kink, Leif Borg och Leif Borgs när Sverige och 2-2. Ja, exakt. Och det, nej, men det går ju rakt, ja, det går rakt in i själen. Ja. Men var Leif Borg bättre än Lars Gunnar Jansson? Det är inte det handlar om i grund och botten.
Det är lite det det handlar om.
Vad där gör jobbet, tar det på allvar och vad där för tittaren och lyssnaren. Okay.
Lasse, om du kan berätta för mig någon som var bättre än du var World Cup of Hockey i ditt säng. Då får du väl säga då. Men jag
kan säga en, Lars Gunnar Jansson, han var bättre. Men så var det alltid.
Bunkerbergspumpen.
Bunkerbergspumpen. Hälsa till honom också. Det är, han har lite känt.
Ja, nu har vi grillat Lasse. Ska vi släppa honom? Eller?
Tack. Ha en trevlig kväll.
Ja, detsamma.
Kul
detsamma.
Att vi fick komma förbi. Tack.
Åh, à la carte. À la carte. Svenskans sexigaste ord. À la carte, franska också. Jag var kanske lite fjäskig mot Granqvist. Vi har ju varit på dem så hårt också i sporthuset. Man måste väga upp det lite grann. Och sen är det ju också så att Lasse Granqvist, han är king.
Efter Ove Eriksson.
Ja, efter Ove Eriksson.
Älskar Ove Eriksson. Så oerhört skön, lugn stil. Gjorde det 14 år bara. Alltså, inte 30 år, inte 40 år. 14 år. Damsporten gjorde det. De största OS-gulden i kanske svensk idrottshistoria. Sen bara, nej, nu gör jag något annat. Gör en lång dokumentärfilm om Börje Salming. Ett år spelar han in med Börje Salming.
Range, Kenneth Range. Kenneth Range. Fan, stod ju så länge med Ove Eriksson när Kenneth Range var där. Man kan
sitta. Nej, jag vet. Det grämmer mig lite.
Ja, inte Ove, utan att vi tappade Range. Ja. Nyutsläpp från Kumla.
Det är kul att han ändå kom så som jag tänkte att han skulle komma. Med keps.
Precis så som jag föreställde mig utifrån hur du hade beskrivit Kenneth Range.
Keps och midjekort jacka. Jag blev inbegripen i ett samtal när du satt med Roald Perskog. Så stod jag, Lasse Kink, Pelle Josefsson och Kenneth Range och pratade om när de införde målgingen och enades om att det måste vara till slutet på 80-talet och att jag därmed måste börja på nyårsafton 89 och sen gå tillbaka varje dag bakåt i tiden för att hitta den kvällen när de spelade den första gången.
Vi sitter på Ulla Vinblad.
Nu kommer Björn här.
Vi har redan bestämt oss. Båda vill ha schnitzen.
Ja.
Och så vill vi ha en öl. Och då tänker jag mig att vi vill ha ljuslager.
Mellerud på fat.
Ja, jättebra.
Ja. Kör lika långt. Ja.
Mellerud och schnitzen.
Schnitzen och Mellerud, gånger två.
Oerhört gott. Det känns som att man varit ute och dansat en hel kväll.
Ja, klockan är 28. Eller?
Du varit ute och dansat.
Oh, kolla.
Oj, vad gott. Tack. Mm. Vet du vad det bästa med vår podd är? Det är att vi släpar. Att det inte är direkt sänd radio. Jag har ju lovat att åka hem och laga middag nu. Till Lina. Sitta på Ulla Vinblad, en av Skansens bästa krogar. Kommer äta mig asmätt med fläsksnitzel. Och sen kommer hem och låtsas som att jag inte har ätit något. Och hon vet ingenting. Hon kommer inget få veta förrän om någon vecka om hon lyssnar på
om hon inte blir betalande prenumerant.
Det är så jävla härligt. Och kunna vara helt ärlig och öppen med vad man gör nu. Så vet man att den bomben kommer brisera senare. Man skjuter den på framtiden. Elsa Emil skriver hon. Va? Det är glatt. Ovetande.
Det finns en otrolig novell av Lars Ahlin. Det handlar ju om en man som...
Han ska hemma på sin.
Ja, precis. Han är ju, apropå då att vara liksom försenad hem sådär. Han är ju en man då, han dricker massa öl efter jobbet så han kommer hem sent. Så måste han liksom skapa en lugn för sig själv då, att han egentligen är en bra människa. Så han köper med sig då ett... Han kommer en asfölelse, men han köper med sig ett... Det är något som är så mänskligt med ett nät med apelsiner. Och så heter novellen... Kommer hem och är snäll. Så säger jag till honom. Här kommer man hem och är snäll. Vet han, svinfull. Så han har köpt med sig då ett nät. Med apelsin. Jag tror att det ska liksom rädda allt. Nätet med apelsin.
Kommer hem snäll. Här kommer jag hem snäll.
Här kommer man hem och är snäll. Säger jag. Asfull.
Får jag be om en till?
Samtidigt kan man känna lite så här. Man, på sätt och vis att man ändå har vaknat upp. Liksom, radiosporten. Dimman man var inne i ett tag. Det kändes som det viktigaste på jorden just nu var att vi skulle få en intervju med OVR. Så fick vi det, så stod man framför OVR som bara det här är liksom den där giganten som alla har pratat om. Så stod man framför OVR som så var det ändå på sätt och vis man bara just det. Det är bara en helt vanlig sportjournalist. Fast just ikväll så här, i den här kontexten.
Kom mat.
Amen, amen.
Oj, vad fint.
Oj, vad fint.
Sådär.
Tack så mycket.
Smaklig måltid.
Tackar.
Man blir lite sådär Mallorca-pappa när man är på det här. Oj, oj, oj. Tomater kommer in och bara,
oj, oj, oj.
Wow.
Vad oj, fin, oj, oj. Fin ärtor. Helt vanlig ärtor.
Helt vanlig ärtor. Wow. Oj, 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 oj. Så blir man rätt. Jo, men du vet att man... Vet, och så är vi inne i den här radiosporten Dimman. Och då känns det som att det finns inget viktigare nu. Det vi gör här nu, om radiosporten fick journalistpriset, vad är det här då? Det måste ju vara något. Men så var det ändå bara så här, just det, vi står faktiskt bara med Ove Eriksson. Eller inte bara, men liksom att, alltså, chilla liksom. Så här, det är liksom...
Lugn nu, så här, lugn. Låtsas som att det är som vem som helst.
Ja, precis. Kanske bara att den frågan du ställde till honom, du trodde att... Han skulle känna sig som en större hjälte än Thomas Gustafssons dubbla OS-guld. Den kanske ändå var lite så här, att det var lite så att du tog ifrån knäna.
88 Calgary. Sverige går ganska bra, minne stafetten. Vi har Vassberg och Gunde. Så här. Men kände du ändå att det var du som var kungen på OS 88?
Nej.
Vad är detta?
Vad är detta?
Det var väldigt roligt för att jag hade ju kontakt med Björn Fagerlind inför det här. Ja. Han hade vaknat mitt i natten och skulle gå upp och pissa som alla gubbar gör, som du också gör och jag också gör. Och han hade fått så dåligt samvete för han hade inte hört av sig till mig för att de skulle ha sin fest. Men då sa jag, och frågade då om Christer Jonasson och Thomas Simpson och Leif Larsson ute i distrikten. Men att de ville hålla lite mindre, det var så jävla, det är så mycket administration. Men då tog jag ju på mig rollen att hjälpa honom nästa gång. Så jag tycker att detta ska bli återkommande. Och att man då också bjuder in distrikten.
Snett till det bakåt. Först är vi liksom...
granskande.
Ja, granskande. Sändande. Ett av två sändande mediehus då som tar på sig. Har vi rättigheterna till de här middagen?
Så de kommer ut nu igen. De släppte ju... De kommer ut på marknaden nu.
Om 10 år kommer det vara så här. Kommer du ihåg på den tiden så här... En liten podd som sätter det bakåt. Han hade en år med rättigheterna till.
Precis, det var Manfred Aronsson köpte upp dem för 10 år.
Ja, just det. Man sitter i en annan podd som berättar, det var helt sjukt på den tiden. Vi kunde få inte med vem vi ville. Man kunde gå rakt fram till Jens Thorgraven. Man kunde liksom, så här, vi fick 4-5 minuter med Ove Eriksson. Man bara ta in honom i ett annat rum liksom.
Nu Ove, äntligen.
Ikväll är ju en glädjens dag naturligtvis. Du vet, jag tror också att det kommer vara så här, superhärligt. De kommer dela så här lagom mycket. De förstår också så här, man kan inte bara sitta och dra massa ljugarhistorier. Det kommer också vara så här, men vad bra vi var, vet, lite så här seriöst också. Och det kommer vara härligt. Men så kommer det ju också, det är ju också så att den stora tiden som jag tror att alla de är överens om att så här, det var den stora tiden som sportjournalister för dem. Det var deras plantskola, det var deras sätt att bli vuxna människor i Stockholm med sporten. Det är ett helt annat landskap nu. Visst, även om Granqvist har lika mycket, 200 gånger så mycket betalt nu, så vet han att den nerven som fanns när han gjorde hockey på den tiden, att sitta och lyssna på LG Jansson och sådär. Det var något annat. De kommer alltid veta om att så här, det är bakom dem. Liksom. Det är klart att det också finns ett stråk av melankoli i det. Liksom. De kommer aldrig ha det så igen. De tänkte ju inte på det då. Du vet, det är bara något med det undflyende ögonblicket. Att så här, när de satt där inne på ett morgonmöte.
Ja... Du vet, en sån fin junimorgon i Stockholm. Du vet hur de kan se ljummet i luften när det är frisk och klar luft och sådär. Tänk att åka in på ett redaktionsmöte på Radiosporten. En sån man har kanske en t-shirt på sig när man går hemifrån.
Ja, åker hemifrån utan jacka. Du cyklar från, du bor i Årsta så, eller någonting.
Åh, en sån snygg 10-växlad Crescent.
Ja.
Vit linnat boxstyre, smala däck, kanske till och med en sån liten hållare för en vattenflaska där fram sådär, som man aldrig använder egentligen. Hoppa upp på den och pinna på.
Ja, radiohuset, parkera cykeln.
Behöver inte låsa den såklart. Behövde man inte på den tiden.
Nej.
Och så in på ett möte. Block, penna, cigarettpaket i bröstfickan. Ska man börja skissa lite på hur OS-uppställningen i Los Angeles ska se ut.
Du är 25, 26. Du har ett långt arbetsliv i sportens tjänst framför dig. OS 92, vet du inte vart det ska gå än? Alltså Barcelona. Ja, det kan bli en bra resa. Det måste ha varit otroligt härligt.
Tänk också att få ställa sig på Arlanda 84. Den flygplatsen såg ju betydligt mer annorlunda ut än vad ni gör idag. Stå och vinka av dem en efter en. De åker på OS.
Med vita näsdukar.
Peppe, har du passet? Ja, bra.
Slås det på bröstfickan?
Kortbyxor? Jajamän. Reser förmodligen i kortbyxor så för att han vet att det kommer inte vara.
Guldtand? Jajamän. Ja.
Okej, iväg nu min grabb. Iväg nu. Gör stolta, Peppe.
Ja, herregud.
Men kanske en vacker dag så kommer vi sitta och kanske minnas tillbaka när vi satt på Ulla Winblads efter att vi hade träffat Radiosportgänget och tänka att så gjorde man journalistik på den tiden.
Kanske att vi var lite för exalterade av Ove Eriksson, annars gjorde vi mycket bra också. Det var många bra intervjuer också. Jag hoppas att de får en fin kväll ikväll, Marcus.
Ja, verkligen.
Och att ingen jagar hem då för tidigt. Stort tack för att du har lyssnat.
Tack snälla.
Don't wanna stay alive. 47, 48 och 20. och det är ändå ett världsrekord vid Tesskov.
Kortland kan få pucken längs kanten och Erik Lindrup. Lindrup kan ringa in i offensivt omfarligt nu. Kalle Johansson möter honom. Lindrup till vänster teknikcirkeln. Det ruttar med pucken.
Ner! Men Norrman är ner igen! Domaren räknar! Norrman är nere nu igen! Är han uppe nu igen? Vi har spelat 2 minuter av fjärde ronden. Andra nedslagning av tanken.
Jag går hem nu.
Käften,
Dagge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.